Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Varmt välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Ja, äntligen. Får vi podda igen.
Nu är vi här igen.
Ja.
Men de här avsnitten gillar jag. Vi ska köra Q&A idag, frågor och svar.
Mm.
Därför att vi inte hann med alla frågor och vi hann inte besvara dem förra gången vi körde det här. Det är inte första gången vi gjorde det då, utan vi gör det då och då. Jag tycker om de avsnitten därför att det är som att plocka lösgodis. Och jag är en person som väldigt snabbt, för övrigt är inte människor som typ kan äta en hel påse, låt säga Haribo-nappar, och njuta av både den första och sista, lite psykiskt sjuka.
Jo, definitivt.
Mm, nu vill jag äta 47 stycken Haribo-nappar i rad.
Det är obegripligt.
Men är det något annat viktigt du vill avhandla innan?
Du tänker på veckan som har gått? Nja, alltså man kan väl säga att både du och jag går lite på rött nu. Eller jag kan inte tala för dig, men om jag talar för mig så går jag definitivt på rött just nu. För vi skriver bok och vi poddar och vi jobbar och vi föreläser och vi fixar och trixar med massor med saker. Och just nu har det hopats lite. Men så får det vara.
Förstår du hur, jag skulle säga att 90% av våra lyssnare, i alla fall de som har varit med oss ett tag, rullade nu sina ögon så långt bak att de såg sin egen hjärnbark.
Ja.
Mina vänner, just nu är det lite mycket för Anna Jinghede.
Ja.
Precis just nu, den här veckan, så går hon på rött. Det har ju du gjort sedan 2019, Anna.
Ja, fast nu är vi liksom ändå nere på ångor, lite så.
Men går på knogarna.
Ja, jag är lite så, på köttslamsor på knogar. Ja. Nej då. Det är inte så farligt. Nu ska vi i alla fall podda och ska vi börja med en fråga som är riktad till oss båda? Vi har fått jättemycket härliga frågor.
Ja, vi kommer inte hinna klart den här gången heller. Det kommer bli fler Q&A, men gör gärna det. Börja med en gemensam fråga.
Ja, men jag tycker ju en fråga som återkommer lite titt som tätt men i olika varianter, det är ju detta, den ständiga frågan om piketbussen. Vad gör en piket till en piket? När blir en buss en piket? Och kan en piket vara vilket fordon som helst?
Det här är en jätterolig fråga som vi också har avhandlat ibland. Därför att förr i världen så fanns det ju faktiskt en polisiär funktion som hette piketen. Mm. Och de hade i alla fall sett utåt det folk visste en förbläs för att åka i buss. Så man såg lite större Fordar eller Volkswagen-bussar som det stod. Och då stod det piketen på sidan, precis som det kan stå tunnelbanepolisen. Det gör det ju inte längre, utan de heter ju nu för tiden typ regionala insatsgruppen eller förstärkta, massa sådana där saker. Däremot, och då har ju vi ju försökt, eftersom vi är en folkbildningspodd, sagt att nej, piketer finns inte längre. Då får vi ju tid för annan ibland, mugshots höll jag på att säga, smygfoton från olika insatser med bilder skickat till oss till Instagram, där de ser någon vältränade, två spelande vältränade skinkor och strax norr om dem så sitter det liksom en skyddsväst med någon form av cordura karborband. Som det står fortfarande piketer på. Då ska jag säga så här, det är ungefär som att rave-kommissionen har aldrig hetat rave-kommissionen, hette ungdomssektionen på länskrim, men vi hade ju stickers på våra kalendrar som det stod rivkommissionen på. Så att man får lite äpplen och päron. Sen skulle jag också vilja säga att när piketen fanns, de satt ju inte bara i målade bussar. På slutet så satt ju piketen, de hade ju nästan bara civila fordon. Så första svaret, piketen finns inte, utan de heter andra saker. För det andra så har de allsköns jävla fordon. Och när man ser en buss, en målad buss, alltså en polisstripad buss, så tror inte jag så ofta att det är piketen eller en regional insatsgrupp, utan det är helt vanliga jävla lokala poliser som råkar befinna sig i en buss.
Ja, eller ett yttre befäl, regionala, alltså insatsledning, ja, brukar åka i buss.
Mm.
Bra svar!
Det har bara blivit så att buss lika med piket. Nej, piketen är inte i en buss, utan
nej,
det är någon annan.
Yes, så ja, är det.
Nu ska jag ta en fråga till dig, Anna.
Mm-hmm.
Det kom in två olika frågor på Instagram igår gällande våra fötter.
Aha.
Och det ena var så här, jämfört med fingrar, har fotsulan lika många markörer och kan man använda det på samma sätt vid identifiering och så vidare? Och den andra var nästan lika. Hur mycket information kan man få ut av ett fotavtryck? Kan man använda sig av en fots avtryck om fingrarna inte funkar? Både för identifiering, men också alltså vid död, men också på en brottsplats om du har ett fotavtryck. Vad kan du liksom få ut av en,
ja, men alltså,
en icke-skobeklädd doja?
Ja. Yeah.
Ja.
Tack för förtydligandet.
Som heter. Just också att den inte är en skobeklädd doja. Jag är jättenöjd med den.
Ja. Fan vad pedagogiskt.
Ja.
Ja, så här är det. Att på våra fotsulor så har vi ju papillarlinjer som är unika för varje individ. Så långt är det ju bra. Det skapar ju en möjlighet att identifiera en person utifrån då de här mönstren som finns där. Däremot så beror det ju lite på syftet. Alltså om jag hittar ett partiellt delar av så att säga ett fotavtryck på en brottsplats och vill kunna identifiera det avtrycket till en person, ja, då kan jag ju inte söka i liksom stora fingeravtrycksregistret. Därför att där finns det ju bara avtryck från fingrarna. Så då blir det liksom problematiskt. Mm. Däremot, om det finns en misstänkt person, ja, men då kan man ju trampa av fotavtrycken på den personen och sen använda avtrycket. Så det går ju bra. I identifieringssyfte så är det också en fullt acceptabel primär identifieringsmetod. Där blir ju ofta utmaningen att hitta jämförelseavtryck. Men till exempel på militärer, anställda inom Försvarsmakten och så vidare, så är det ofta tacksamt. För där lämnar man ofta sina fotavtryck när man tar anställning. Så det finns situationer när det är bättre än andra. Det var också en fråga såg jag som svepte förbi, jag tror det var i samma tråd, om att man liksom använder begreppen fotavtryck och skoavtryck. Liksom lite slarvigt.
Två olika saker, tänker
men,
jag.
Precis, men det är ju verkligen två helt olika saker och två helt olika spårtyper. Så att båda finns. Så är det.
Mm.
Men jag förstår poängen, för många säger så här, ja, men vi såg ett fotavtryck på trappavsatsen och sen när man kommer dit och tittar så är det ju ett skoavtryck, faktiskt.
Ja. Ja, men bra svar. Så att det man har, spåren, eller vad säger man, linjerna man har under foten är lika unika för mig som person som på en hand. Men det är lite svårt att jobba med för att det finns mer sällan jämförelsematerial.
Exakt.
Mm. Bra.
Så är det. Aha, nu ska jag hitta på en fråga till dig då, Lena. Ja, den här tycker jag är rolig. Det här med kläder och specialrekvisita för spanare. Det här är ju som en outtömlig källa till spännande fakta. Alltså, hur funkar det? Fixar du egna grejer eller så får man hjälp av myndigheten med sånt här? Hur funkar det?
Ja, det här är ju väldigt, väldigt spännande. Dels så, tidigare i alla fall när det var flera olika polismyndigheter, då kunde det vara extremt skillnad. Där man till exempel i en polismyndighet, säg Uppsala eller någon, fick kanske spanarna 5 000 kronor per år för att köpa kläder och rekvisita. Medan i andra myndigheter så var det inte så. Nu är det ju en nationell myndighet, så nu skulle jag gissa att man aimar för att göra lika med hela Sverige. Och jag skulle gissa att summan man får är 0 kronor.
Mm.
Därför att spanare har allt alltid blivit hanterade lite som den tråkiga kusinen från landet. Alltså hundförarna får specialbyxor för att de ska kunna springa i skogen. Kriminaltekniker får specialväst för att ni ska ha så jävla mycket prylar. Mm. Spanare så ska du ha 10 olika kläder under ett och samma arbetspass. Och det får du fan i mig fixa själv bara. Mm. Så har det ju alltid varit. Och så skulle jag gissa att det fortfarande är. Så att ja, man fixar egna grejer. Det finns inte anställda som jobbar inom myndigheten med att det finns liksom inte ett förråd där sitter 10 sömmerskor och syr om.
En lösnäsexpert och så.
Nej, men du vet så här, jag skulle behöva ha ett specialhölster så att jag kan ha den här blommiga klänningen på mig. Ja, lämna in klänningen så har du på tisdag. Finns inte. Däremot så runt polishuset, i alla fall Stockholm, så är de olika sko- och nyckelservice, handväsklagarna rätt så vana, tror jag, att modifiera olika saker. Jag vet också att det finns lite poliser som har mäcklat med det här rätt mycket och hjälpt varandra själva. Så att man gör det på sin fritid för egna pengar blir nog det enkla svaret. Och sen så vissa lägger manken till rätt så mycket och vissa går lite runt på det man har, och då kan du bara räkna ut vilka man har mer nytta av i flera olika tillfällen och situationer och vilka som blir lite stationära i sin bil eller i en holk. Och sen har man ju givetvis också olika roller i en spaningsgrupp. Och jag, när jag jobbade som spanare, min roll var ju ofta att vara jävligt tajt på de man spanar på. Och då bör man ju också göra mer för att bli uthållig i det typen av arbetet. Så att spanare är rätt så kreativa till sitt väsen för att problem skola lösas i hög hastighet.
Jag tänker
med
att,
små medel.
Ja, och jag tänker att kreativitet också är en personlig egenskap som är väldigt bra att ha i den funktionen överhuvudtaget.
Ja. Jo, men så är det ju. Och jag måste säga att jag hade ju hand om spaningsutbildningar och det var så fruktansvärt. Vissa såg mig på det, så att du ser inga problem, men du kommer lösa det där. Men det var så väldigt... Några av mina favorit liksom kurser var när man fick de här riktiga gamla stötarna som hade gått i samma jävla hantverksbyxor sedan 1800 kallt. Och så bara så här, men skulle du inte kunna göra någonting mer eller lite annorlunda? Nej, men det här funkar, så har jag alltid gjort och så vidare. Sen när man väl fick ut dem ur den där lilla lådan, ja jävlar Anna. Mm. Det var som att de var lite rosiga om kinderna över, för det hade öppnats upp en helt ny värld av situationer som faktiskt de kunde vara med och bidra i, där alla dagar innan var det så här, men jag stannar i bilen eller jag sätter mig på hojen. Nej, det är du som gör närspaningen nu. You got this shit, Börje. Bara kör för fan. Det var liksom en av mina så här starkaste som instruktör. Kul när man fick igång de här gamla.
Verkligen.
Det kommer aldrig gå. Det är klart det kommer gå. Du måste bara tänka på ett annat sätt än vad du har gjort hittills.
Kul. Du, vi har fått en så härlig fråga från Malaika som är 9 år gammal. Kan vi inte ta den?
Mm.
Vad får man för mat som polis? Måste man jobba på sin födelsedag? Och jobbar ni natt eller dag?
Nämen, åh, fy fan alltså, vad älskvärt.
Så gulligt.
Fy fan vad älskvärt. Hej Malaika. Vad får man för mat som polis? Det får du ta, Anna.
Ja, vad får man för mat? Alltså, i min funktion så får man ju liksom ta det som bjuds. Och tyvärr, om man jobbar i obygden och man 2:20 på natten behöver äta någonting, så blir det ofta liksom 2 korv med bröd på den lokala bensinstationen, tyvärr. Annars så har ju de flesta med sig en låda, matlåda. Man får matlåda. Alltså inte mat.
Nej. Antingen köper man där man är eller så har man med sig. Som spanare skulle jag faktiskt vilja säga att man äter oftast där spaningsobjektet är. Och har man riktigt tur, då har man ett spaningsärde med någon riktig jävla stekare. Och då kan jag tala om, för att då är det slagsmål vem som ska gå in och köra närspaning. När det börjar liksom närma sig lunchtid, då vet man att en av oss kommer sitta med vita duken och äta 3 rätter. Och de andra kommer trycka bar i bilen, i kylan där ute. Jaha, nej, men det var väl jag som hade rätt kläder på mig idag också. Jag går väl in då.
Ja, Och frågan, måste man jobba på sin födelsedag? Ja, alltså måste och måste. Man kan ju begära att få vara ledig om man vill. Man kan ju ta semester. Man måste ju inte jobba på sin födelsedag.
Man måste inte beviljas, men man kan ju försöka i alla fall.
Så är det. Och natt eller dag, ja, det beror ju på vilken funktion man har. Vissa jobbar ju bara dagpass, vissa jobbar skift och vissa som jag jobbar i grunden dagpass men har jättemycket beredskap, både kvällar och nätter och helger. Så det är lite olika.
Mm. Men det finns poliser dygnets alla timmar som jobbar.
Det gör det. Mm. Absolut.
Ja. Bra frågor. Mm. Sen så tar jag en fråga. Den här tycker jag ändå är lite kul. Gör miljöaktivisterna sig skyldiga till något brott om de stannar upp trafik genom att limma fast sig själv i körbanan?
Ja, det här är ju spännande.
Det här händer ju tid för annan. Och det är, ja, det är brottsligt. Sen är det såklart på grund av omständigheterna och anledning och sådär. Men vanligast är att de döms för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten. Det där med ohörsamhet mot ordningsmakten, det betyder ju egentligen att det har kommit en polis och sagt åt dem att nu flyttar ni på er nu. Och då säger de nej, det gör vi inte. Utan de säger,
skydda våtmarkerna!
Jag är fastlimmad, skriker de. Då hörsammar man ju inte den tillsägelse man fått från ordningsmakten. Så det är det brottet. Sabotage är ju ett annat brott. Och jag kikade faktiskt lite. Jag hittade en dom där 12 personer hade åtalats för sabotage efter att ha limmat fast sig på E4:an precis i Stockholm vid Karolinska sjukhuset mitt i morgonrusningen. Då hade de limmat fast sig i vägbanan och det var rätt mycket uppståndelse kring det för folk blev jätteupprörda. Dels därför att det blev ju enormt långa köer, milsköer och en ambulans under utryckning fastnade i dessa köer som var på väg till sjukhuset och det följer ju inte allt för väl ut för människor som läste om det här. Det är en sak att vara att själv vara sur och komma för sent till jobbet, men när det börjar liksom drabba liv. Alla 12 greps för sabotage. Och där konstaterar man att de här aktivisterna med flit orsakade allvarliga störningar för vad man kallar den allmänna samfärdseln.
Vad heter den?
Och den allmänna samfärdseln. Alltså färd.
Knepigt ord.
Ja, samfärdseln.
Ja. Okej, tack.
Man färdas tillsammans. Ja. Det vill säga, man är någonstans där folk färdas i grupp. Yeah. Och sen så att de inte åtlydde polisen om att lämna vägen så dömde de även för ohörsamhet. Och då har man pratat med chefsrådmannen och då sa man att vi kom fram till att de på ett allvarligt sätt stört och hindrat trafiken och att vi har prövat de invändningar som då de här åtalade hade haft. Och de hävdade att det inskränker deras grundlagsskyddade demonstration frihet om de skulle dömas för det här brottet. Eftersom vi har ju en långtgående demonstrationsfrihet. Och då så skrevs det domen då att visst så innebar det en inskränkning av friheten. Mm. Men den här inskränkningen är både legitim, alltså att det finns stöd i lag att inskränka folks friheter. Och också proportionerlig inskränkning. Just det. Mm. Det vill säga, du får absolut demonstrera, men inte här och inte nu.
Och inte nu.
Och när vi säger till att du ska flytta dig så ska du göra det. Mm. Och därför dömdes du dem då till både sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten. Så ja, det kan vara ett brott att göra. Det är inte varje enskilt fall att bara för att man limmar fast sig någonstans så är det de här 2 brotten. Men i det här fallet, under de här omständigheterna, så nådde det upp till rekvisiten för de 2 brotten.
Intressant dom, måste jag säga. Mm. Och innan vi tar nästa fråga så går vi på en liten paus.
Jag kan inte, jag har limmat fast mig. Jag kan inte gå på paus.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och idag kör vi en Q&A, del 2. Var ska vi nu, Lena?
Till kriminaltekniken.
Aha.
Vi har fått två frågor och jag undrar jag om du överhuvudtaget tänker uttala dig någon av frågorna. Men jag kommer att testa.
Fråga ett. Testa.
Kan du, Anna, som är expert på strypvåld, uttala dig om knäckfrågan i Tove-fallet?
Ja, jag vill ju göra en liten ratad expert. Jag är ju kanske lite väl. Men jag kan en del om strypvåld, så är det ju. Och vad gäller...
Så töntig du är.
Ja, men vad fan?
Töntigt bara.
Ja, okej. Okay. Förlåt. Tove-fallet, ja. Ja, alltså ni som är lite initierade har säkert följt händelseutvecklingen och det senaste då i hovrätten där man kallade in ett gäng rättsläkare som fick vittna eller som hördes kring deras uppfattning om vad det är Tove har dött av. För det är ju så, man inte kan klarlägga vad hon har avlidit av, det vill säga om det är strypvåld eller en effekt av ett åtstrypande våld mot halsen, då kommer det kunna påverka utfallet, alltså domen, vilket det ju också har gjort. Ja. Och här var ju knäckfrågan där ena laget var övertygade om att det var strypvåldet i sig som blev dödande. Och i det andra laget så trodde man att det var lite magsäcksinnehåll i lungan som har bidragit till döden. Och knäckfrågan blev egentligen i rätten hur mycket magsäcksinnehåll var det egentligen i lungan eller i luftvägen. Och två, hur mycket magsäcksinnehåll krävs för att orsaka en obstruktion, en kvävning av luftvägen. Och här var man ju då inte eniga. Rättsliga rådet menar ju att det var så pass liten mängd som man kunde se på röntgenbilder och annat och att den självt inte förmår blockera. Och det är ganska logiskt. Om man nu ser en liten partikel, en liten mängd, så kan man ju tänka någonstans att det inte förmår att göra det. Men en professor i rättsmedicin menade att man inte i vart fall kunde utesluta det. Så att det byggde sin tvivel i målet och därmed de reviderade domarna. Frågar du mig vad jag tror, så tror jag det rättsliga rådet tror. Det vill säga att strypvåldet var det som också orsakade Toves död. Det var jag tror.
Mm. Ja. Tack, Anna. Det var briljant. Briljant. Jag tänker därför ställa fråga nummer två. Som jag har ännu större farhåga för att du inte kommer svara på.
Mm.
Flickan som har fått i sig ättika.
Ja.
Mm.
Eslöv.
Jag kan svara på första delfrågan. För det var någon som hade då läst att, att de hade gjort en husrannsakan i den här lägenheten och att den varade 1-2 timmar. Är inte det väldigt kort tid för en husrannsakan för att ta reda på allting? Då skulle jag bara vilja säga, vi måste först, vi ska inte blanda ihop att göra en husrannsakan och att göra en brottsplatsundersökning. Det är två helt olika sätt. Det man kan läsa, alltså jag skulle kunna göra en husrannsakan i den lägenheten på 5 minuter, därför att jag kanske gör en husrannsakan med anledning att jag ska gå in och hämta den kvarglömda telefonboken. Jag är in och ute på 5 minuter, då behöver jag en husrannsakan som beslut i grunden och jag har fullgjort min åtgärd. Sen kan en husrannsakan hålla på i 3 dagar om man ska borra isär och leta efter ett halvt gram, inte vet jag, pulver eller någonting. En brottsplatsundersökning efter ett sånt grovt brott som det då finns en misstanke om, det gör man inte på 1-2 timmar, och det har man inte gjort i det här fallet heller, skulle jag gissa.
Nej, det har man inte gjort. Och när det gäller barn, riktigt grovt våld mot barn, så är någon slags grundläggande princip att man släpper inte heller en brottsplats för snabbt.
Nej.
Och det beror på att det ofta i de här fallen kommer att presenteras en massa olika förslag på vad det är som har hänt barnet i fråga. Och alla de utsagorna måste vi ställa upp och pröva som hypoteser mot fakta som vi säkrar på den här platsen för att kunna antingen avfärda dem eller styrka dem. Det här fallet sticker ju ut, får man säga. Det här är ju, det är en flicka som ingår i en större syskonskara. Och som är det enda barnet i syskonskaran som har utsatts för det här isolerade liksom våldshandlingarna då bara riktade mot henne. Och där våldet har innefattat allt ifrån att hålla henne både frihetsberövad fysiskt i olika miljöer. En tvättstuga bland annat har hon behövt sitta bakbunden i en barnstol i flera dygn, alltså, och utan att ha fått vätska och mat som hon har behövt. Hon har fått äta rester från övriga familjen, och hon, ja, hur hon har överlevt detta våld är för mig en gåta. Hon var i så dåligt skick när det här uppdagades, och det här är inget som är hemligheter, utan det har faktiskt också rapporterats om nu i media.
Mm.
Men hon var i så dåligt skick så man var ju osäker på om hon skulle överleva. Hon hade en kroppstemperatur på 33 grader när hon fick vård. Så att det här är faktiskt ett av liksom modern tids, alltså vi har haft såna här ärenden tidigare naturligtvis. Bobby är ett exempel, Jara, flickan är ett annat. Just det. Så det här händer titt som tätt, men det är ganska ovanligt, och detta att påtvinga syra är ju också ovanligt, men det förekommer. Jag har faktiskt tillfrågats helt nyligen med anledning av ett fall i ett annat grannland till oss. Ett liknande ärende. Så det sker, men det är ovanligt, skulle jag vilja säga.
Och det är vi väldigt, väldigt glada för.
Men
alltid när man hör sånt här så tänker jag så här, jag går och tittar på huset, så undrar om det sitter någon där inne, undrar om det är någon där, undrar om det är någon på mina barns skolor, undrar om det är liksom någon, alltså man vill bara så här,
Så tänker jag med, ska jag säga, när man kommer in i en sån här miljö och man konstaterar, men herregud. Gud, vad är det för livsföring som det här barnet har haft? Eller livsmöjligheter? Och det här är ett barn. Precis som du säger, hur många finns det där ute som vi aldrig kommer att hitta? Som lever under sån här terror.
Ja, och som blir en produkt i din forskning sen.
Ja, tyvärr. Tyvärr.
Dödligt våld mot barn. Mm. Ja. Nej, okej. Okay. Tack för att du svarade på de två ganska svåra. Jag vet ju att du har jättemycket kunskap om ärendena, men som du inte kan, ska eller vill dela med. Men det var bra att du sa det du kunde.
Mm. Ja, absolut. Jaha, var ska vi gå? Det var ju någonting här. Jo, den här frågan. Kan man skriva upp sig någonstans för att vara skådespelare på polisens övningar och träningsmoment?
Ja, den här kommer, jag vet att, för jag klippte ut den frågan. Det var en som tidigare hade bott, tror jag, i USA. Där det var lite mer strukturerat, att man kunde så här, signa upp sig för polisens övningar. Det vet inte mig veteligen, men jag kan säga att jag var ju heltidslärare på polisutbildningen förut. Mm. Och där hade vi ett mycket bra samarbete med skådespelare.
Just
och ju
det.
Svårare övningar, för att ibland så övar man ju rätt mycket på varandra. Att nu är det din tur att släpas in i bilen och sådär. Mm. Men ju svårare övningar när det kommer till att lämna dödsbud, men framförallt när vi hade kursen av våld i nära relation.
Ja.
För att det ska bli, för att det, ju mer autentiskt man får öva, desto bättre blir man ju mentalt, alltså, förberedd.
Jag måste säga att ibland så var skådespelarna så bra så att man sattes liksom i kontext. Det var nästan som man själv fick det jobbigt faktiskt. Ja. Det tror jag är otroligt viktigt. Alltså att man når dit och får testa verkligen hur man funkar i en sån situation.
Mm. Jag vet en skådespelare som vi hade då när jag var lärare. Han var fan på gränsen hela tiden. Ibland undrar jag så här, måste också ta lite regi, för att vi har ju en pedagogisk plan med vart den här om de ska få öva på det där, eller om de liksom, om de ska lyckas med när de jobbar med sina nycklar och så där. Så ibland så var han så här, fan, dras inte med nu för mycket. Du är inte aset. Du ska bara spela.
De gick in i karaktär. Så att
och jag har använt mig, på spaningsutbildningarna har vi använt oss av mycket personer som figuranter. Både skådespelare men också polare som är duktiga på allt från att vara i terräng eller så. Men jag vet inte om det finns någonstans där man kan, som människa bara kan signa upp. För det, jag förstår att det hade varit skitkul. Jag hade själv velat...
Nej, men jag vet,
alltså, att vara figurant på en spaningsövning är det roligaste man kan göra.
Ja, och jag vet ju när det har varit större övningar. Man kan behöva träna operativ ledning eller kommendering eller någonting sånt där. Då har man ju ofta gått till första års studenter och frågat, kan eran klass ställa upp som figuranter på fredag för vi har en stor övning och sådär.
Så att, jag använder mig av gymnasieelever. Det finns ett gymnasium lite söder om stan som är lite så här blåljusförberedande för sådana som kommer att vilja bli polis, brandis eller ambulans. Mm. De använde jag mig av på narkotikakursen när de skulle lära sig göra kroppsvisitationer. Då sa jag till de här ungdomarna, nu använder ni alla tricks i boken ni kan för att försöka droppa det här grammet. Och de var så jävla flinka. Varenda gång så lyckades de liksom stå på påsen, flytta sig till andra foten, gömma mellan fingrarna. De var jätteduktiga. Och man lär sig så mycket att vara på andra sidan, på motståndarlaget. Du lär sig ju, lär dig ju skit.
Det kan jag verkligen tänka
mycket.
Mm. Ja, verkligen.
På skola. Kommer du ihåg de här skolövningarna när man själv gick på polisutbildningen, när man skulle öva demonstration? Ja. När ens polare skulle stå och kasta okokta bakpotatser på honom och skrika simhall, simhall. Det gjorde så ont när man fick dem insida lår.
Ja, nej, men övning är ju en väldigt stor del av polisutbildning, polisutbildningen, och så ska det ju vara. Alltså, det är superviktigt att det också finns resurspersoner att tillgå när det behövs.
Ja.
Så är det. Lena, du får en till dig direkt här. Och den är också på spaningstema. Alltså det här med din spaning, alltså, det är ju som att folk aldrig får nog av det. Men så kan det vara.
Nej, det är ju spännande, och jag kan ju bara svara på det som är liksom det som går att svara på, det jag får svara på eller vill svara på. Men så try me.
Ja, kan en spanare träda i tjänst som vanlig polis om denne ser ett pågående brott av våldskaraktär, eller backar man ur situationen?
Mhm. Ja, för det första så är man ju vanlig polis som spanare. Man blir liksom inte, man avträder inte som polis, och så att man har kvar samma befogenheter, samma skyldigheter, samma rättigheter. Du har inte varken en gräddfil eller att du inte får ingripa, utan du både får och i vissa fall måste ingripa, precis som om jag inte hade varit spanare. Däremot så vill man det ju väldigt ogärna. För det ligger i sakens natur att om jag har ägnat mig, jag har klätt på mig och jag har sytt och jag har tänkt och jag har varit kreativ, då vill man ju inte när man står 4 meter bakom den här personen som man har spanat på i 8 månader helt plötsligt skriva stopp i lagens namn för att någon cyklar med trasig lampa.
Skulle du skrika så? Stopp i lagens namn?
Absolut. Det är precis det jag skulle skrika. Bara det.
Stopp i lagens namn? Ja. Okej, nej, men det kan man ju förstå.
Det skulle jag inte göra. Skulle det ske ett våldsbrott, om vi också pratar interimistisk passivitet lite grann, för att det kan ju vara så att de man spanar mot begår brott. Mm. Och kanske inte brotten som vi håller på att utreda, utan andra brott, så som att de säljer knark eller själsaker eller något sånt där. Mm. Då finns det ju ett juridiskt begrepp som heter interimistisk passivitet, det vill säga inte här och nu kommer jag inte ingripa, men jag kommer att dokumentera och notera, och sen kommer personen lagföras för det i efterhand. Men om det är någon annan, säg att jag står och spanar på någon och sen så är det någon som blir misshandlad på trottoaren precis där jag står. Det har faktiskt hänt. Det var en kille som drog en ganska hård lavett över kinden på ett barn som satt i en barnvagn. Ja. Då, det är inte där och då som jag börjar jobba. Nej, jag är spanare. Utan då blir jag liksom Lena. Jag tror att jag hade ingripit likadant om jag inte ens var
polis. Lejoninnan.
Exakt. Mm. Ja. Nej, men det går ofta att sköta smidigt. Jag kan blixtsna på radion och säga så här, jag måste avvika. Någon annan får ta över. Mm. Det kan bli att jag behöver tappa mitt spaningsobjekt, det kan bli att någon annan tar över, men jag kommer ju inte låta ett våldsbrott, framför det här fallet inte mot ett barn, bara passera för att jag är på ett jävla viktigt uppdrag i något jävla kokainärende. Utan då träder man i tjänst, eller jag var ju i tjänst hela tiden, utan då, det finns ju någonstans i handskfacket ligger väl polislägget och dammar. Då kliver man in och sen så poliserar man lite grann. Och sen så försöker man så fort det går gå tillbaka till spaningarna.
Simmar
det vill
bild.
Säga, man simmar i bild, man tillkallar ordnings-IGV-poliser. Det kan också vara så att man väntar så man kommer, så att spaningsobjektet kanske kommer runt hörnet så att de behöver se vad som för sig går. Mm. Det brukar oftast lösa sig smidigt. Men man både får, bör och ibland måste ingripa på saker som händer runt omkring.
Bra svar.
Då ska vi se här. Då ska vi ta en gemensam som jag såg. Vad var det nu då? Jo, men jag vill prata lite bok. Ja. Jag vill att du berättar hur det känns skrivprocessen bok 2 jämfört med skrivprocessen bok 1.
Ja, jag fnissar ju. För att just nu så känns ju skrivprocessen lite motig. Men det är ju för att jag är trött, helt enkelt. Min hjärna är trött, min kropp är trött och jag känner mig sådär lite oinspirerad. Samtidigt så känner jag mig superinspirerad, därför att jag ser ju nu när jag läser igenom och korrigerar ändringar som är kvar att fan, det här blir ju en riktigt bra bok. Och jag ser att vi har utvecklats väldigt mycket skrivmässigt och skrivtekniskt. Vi skriver fortare, det är färre korrigeringar från redaktören. Alltså vi har utvecklats väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är ju pepp på något sätt att liksom, fan, kan vi klå första boken nu? Kan vi skriva en ännu bättre bok? Är det ens möjligt? Lite de tankarna fajtas jag med.
Ja, vad fint.
Ja.
Ja.
Jag tror det faktiskt. Hur känner du?
Nej, men jag reflekterar om kvällen. Jag skrev 4 kapitel på en kväll och en förmiddag. 4 kapitel skrev jag och dyngade in. Det hade ju absolut inte hänt med bok 1. Och då menar jag 4 ganska bra kapitel. Inte bara bulka text. Så jag håller med dig. Det, för min egen del så går sakerna mycket lättare. Det är mindre motstånd. Jag vet exakt formatet för en bra dialog. Färre enkla misstag och sådär. Och sen så har vi också en jävligt mycket roligare process med förlaget. Jag älskar vår redaktör. Så att jag skulle säga att det är ganska stor skillnad. Också en stor skillnad skulle jag säga är ju att vi känner karaktärerna. Och jag tror att det öser ur. Få gånger behöver jag bromsa upp och tänka, hur hade Nicky reagerat på den där kommentaren? Mm. Eller, vad gillar hon egentligen? Alltså nu vet jag, känner ju henne.
Mm.
Vilket gör att reaktioner, känsloyttringar, allt sånt där, de skriver sig själva.
Mm.
Därför att jag vet precis hur hon mår när det där händer. Så att det är roligt.
Mm.
Jag känner också, i förra boken så åkte jag in och ut ur boken och var tvungen att börja om. Mm. Nu är jag liksom i boken hela tiden. Skriver jävligt mycket text. Så det, stor skillnad.
Ja, verkligen. Oroligt.
Nu ska vi gå på paus. Sen efter pausen ska du få prata blod.
Jaha.
Välkomna tillbaka då. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd, Över min döda kropp. Jag lovade att Anna skulle få prata blod.
Gud vad härligt.
Här kommer en fråga. Om det vid ett mord finns en stor blodpöl, går det att dra slutsatser av själva färgen av blodet? Och om blodet får ligga x antal dagar, förändringar i färg och konsistens i själva pölen?
Varsågod. Oj. Ja, både ja och nej. Om vi får komma fort till en plats när det precis har hänt, en stund senare bara, så kan man få en idé om blodkällan är syrerikt eller inte. Alltså ju längre blodet får ligga så blir det mörkare och mörkare, och till slut så bildas ju krustor, alltså det torkar in och det...
Så syrerikt blod är ljust blod?
Ja, det är ljusare, helt enkelt. Mm. Men det kan ju också vara att blodet är blandat. Till exempel, vi blir ju ofta kallade till en plats där någon har anträffats avliden och det är fråga om ett oklart dödsfall. Och frågeställningen för oss blir, ska man misstänka brott här? Alltså mord eller dråp eller någonting annat. Och ofta så presenteras för oss att det finns mycket blod på platsen, så vi tog det säkra för det osäkra och spärrade av allt det där. Och då ganska ofta när vi kommer dit så kan vi konstatera att det här har varit fråga om ett sjukdomsfall, helt enkelt på grund av att det som har tolkats som blod är väldigt mörkt och blandat med maginnehåll, lite sådär sumpigt som det kan bli. Många etyliker, många som dricker mycket alkohol eller missbrukar eller har en dålig liksom livsföring, de kommer att utveckla liksom de här kräktillstånden. Och då ofta så spricker blodkärl i matstrupen helt enkelt. De har blödningar i magsäcken och i matstrupen. Mm. Och det kan man se på det blod som kommer upp. Det är ju inte blod direkt från ett kärl så att säga, utan det är ju då blandat med magsäcksinnehåll. Och det ser lite annorlunda ut. Så det beror lite på. Ibland så har blodet skiktat sig. Så plasman liksom är i en del av pölen. Och blodkroppar och det andra är i en del av pölen. Och det kan ge oss en idé om också att det har gått en viss tid sedan blödningen hamnade eller blodet hamnade på ytan.
Men sammanfattningsvis så kommer ni ju ge er på blodpölen med all er nyfikenhet och titta på både konsistenser och färger och temperaturer och riktningar och sådär. För att den kan ge svar. Ja. Eller
ja,
ger fler frågor.
En pöl som sådan ger sällan jättemycket spännande information egentligen, mer än möjligen hur mycket blod ungefär har lämnat liksom kroppen och så, och är det här platsen där personen förmodligen har blött ur och den typen av frågor. Mycket mer spännande är ju om vi har stänk, alltså aktiva blodbilder. Stänk och avkast och allt vad det nu är. Men blod är fantastiskt spännande. Det är det verkligen. Ja?
Ja, vi kommer mest troligt återkomma till ämnet.
Ja, tror jag. Säkert. Jaha, var ska vi nu då?
Belgien.
Jag väljer en. Det här tycker jag är en bra fråga. Hur har polisen det med sitt arbete med mångfald? Jag har hört på vänner som jobbat eller jobbar inom polisen som upplevt homofobi, machokultur med mera och därmed sagt upp sig. Usch, vad illa. Jag har även hört talas om rasism. Vad är era upplevelser och tankar kring detta? Det här är en bra fråga. Och ja, man blir ju bestört av att höra att det är så här fortfarande inom våran arbetsmiljö, liksom många andras, tyvärr.
Vi har ju fått den här frågan, jag minns att vi hade den ganska tidigt när vi började podda. Så hur drabbade har ni blivit av att ni är kvinnor? Har ni blivit sexuellt ofredade? Lite om den här MeToo, alltså då hette det nödvärn inom polisen. Och vi konstaterar ganska snabbt att vi båda var ju extremt förskonade för det här. Kanske också normaliserade, men ja, upplevelsen är i alla fall förskonade.
Ja.
Men jag gick, när jag såg den här frågan så gick jag in och tittade lite på polisens hemsida, vad man kunde hitta. Det finns ju en sån statlig värdegrund, såklart. Det är rätt mycket ord som jag gissar dras upp på olika roll-ups på konferenser med såna här pride-flaggor bredvid. Och det tycker jag är bra. Det är ett signalvärde, men det är ju inte lika bra om det inte efterlevs, utan att det bara är ord på roll-ups.
Ja.
Men jag hittade i alla fall, man kan ju själv titta, det finns en etisk policy. Den heter PM 2020:47.
Men
jag
bara klippte
ut, det är så otroligt torrt. Jag klippte ut meningen: Polismyndighetens förebyggande och främjande arbete syftar till att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det här är ju en mening som jag gissar att man skulle kunna ta sån här, stencilera upp och ha på varenda statlig myndighet och så vidare. Det är ungefär samma mening överallt.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Men jag måste ändå
jag tror att man gång för annan försöker uppdatera sig, fräscha till. Jag tror att det landar på individnivå. Är det bra chefer? Kommer de gå i bräschen för det här? Jag vet bara på länskrim hade vi någon jävla kakburk som stod på fikaborden. Etikkakor eller vad den hette. Och då till kaffet då. När man hade 3 minuters kafferast så skulle man in och så skulle man dra en lapp och diskutera med sin närmsta kollega. Vad skulle du göra om du fick reda på att Britta var flata? Ja. Alltså jag tror inte att det kanske är där värdegrundsarbetet får, utan det har att göra med bra chefer, att det är någonting som genomsyrar och att det är ett pågående arbete, ja, tror jag.
Ja, men jag håller med. Men jag måste ändå säga att jag upplever att det har hänt mycket under de åren som jag har varit inom myndigheten. Alltså man ser mer och man medvetandegörs idag på ett helt annat sätt om den här policyn. Mm. Och liksom, ja, alla de här etiska
principerna. Vågar inte göra på något annat sätt.
Nej, men jag tror det. Alltså det är nog säkert så. Jag menar, vi på våra APM-er till exempel så har vi, och det har vi haft under många, många år, en obligatorisk punkt varje gång som ska handla om jämställdhet och lika behandling och allt det här. Ja. Så man turas om i gruppen att så att säga ta initiativ till diskussionspunkter eller övningar eller någonting. Och det kan ju verka lite så här, men får det effekt? Ja, men faktiskt, för ibland så är vi inte överens och det blir tydligt att vi förhåller oss olika till olika saker. Och då får man en ökad förståelse och respekt, tror jag, för varandra och för de här olika företeelserna.
Sen tror jag att det blir svårare och svårare att vara en surkuk, ursäkta uttrycket.
Det tror jag också.
Därför att den nya tidens poliser skulle aldrig helt acceptera rätt. Det.
Nej.
Och de som går på skolan är en sån fruktansvärt heterogen grupp.
Ja.
Om du ser till, vi är ju båda med i den här gruppen polisnostalgi på nätet. Och när de lägger upp sina så här, nu är det 30 år sedan vi började. Det är ju samma person klonad i 30 exemplar. Det är Bosse gånger 30. Bara liksom vita män med mustasch. Oh. För det var de som sökte polisutbildningen då och de som togs in. Nu är det en sån fruktansvärt brokig skara så att utrymmet för de här gamla stötarna att säga saker som det sades i fikarummet när jag var på länskrim. När de diskuterade så här, fan, ska man ha uniform, ska vi ha poliser i Pride-tåget, då kan vi väl lika gärna ha pedofiler som går där. Ja. Man bara, vad sa munnen, Ture? Vad sa munnen?
Ja, gud. Ja,
de får nog svårt nu för tiden. Ja, de håller på att dör ut, tror jag.
Ja, helt, jag instämmer. Helt och fullt. Bra fråga. Jaha, är det dags att knyta ihop säcken för den här gången?
Jag ska
eller?
Ta en sista fråga.
Mm.
Jag bara kände att vi måste ta en sista fråga.
Ja.
Jag vet inte vilken. Jo! Kommer ni att släppa ny merch?
Ja, det kommer
den
vi.
Den frågan.
Mm.
Ja. Och det är inte långt kvar. Jag kan tala om för dig att fredagsmerchen är tillbaka. Och den är tillbaka fredagen den 1 december. Mm. Den fredagen under hela det fredagsdygnet, det vill säga 24 timmar ganska exakt, så kommer det att finnas en podd-merch till försäljning på podstore.se. För er nya lyssnare, förr när jag och Anna var lite mer spänstig i skinnet, då gjorde vi det här typ en fredag i månaden, tror jag.
Ja, herregud.
Det var då.
Ja. Det var då.
Ja,
det var innan då. Vi var kriminalromanförfattare också.
Ja, exakt. Ja. Innan vi var halvdöda. Men den 1 december kommer vi släppa en merch och den är ganska rolig för att den är sprungen ur en rövhatt som var för några veckor sedan när jag lackade ut på alla jävla som sträckte ut en hand till mig som jag inte ville ha.
Mm.
Och då så myntade jag uttrycket att det skulle vara så bra om de här människorna var fysiskt beskaffade som en T-rex, att när de sticker ut handen så sticker den inte ut, det vill säga den är inte i närheten av mig. Så att ni får ju titta då, ni kan följa oss på Instagram är nästan lättaste.
Ja.
Men där, ja, där fick ni svaret.
Kan jag inte få ställa bara en liten, liten sista fråga till dig,
absolut,
Lena?
Mm.
Vilka symaskiner syr du på? Vad har du sytt mest? Och vad syr du idag?
Alltså det kommer såna jävla curveballs i den här Q&A.
Ja, men den är ändå, du hade kunnat fått annars, vilket är det bästa rockbandet? Det är underbart. Syr
alltså,
du?
Det är så fantastiskt.
Vad syr du?
Alltså, jag syr ingenting i svaret. Jag förr i världen, vi pratar ju evigheters år sedan. Jag är ganska duktig på sy, men jag har ju inte, mina symaskiner har inte varit framme sen jag flyttade, och det är ganska många år sedan. Ja. Så att det är svaret på min fråga. Men, men jag tycker att det är så roligt, för att när vi får frågorna, det är ju allt från så här, hur, vad finns det för linjer under foten, blodpölar? Men så kommer de här curveballs och de tar vi oss an. Vi ser dem ju, vi hinner tyvärr aldrig med. Egentligen borde vi ha ett Q&A med bara. Kommer du ihåg när vi fick frågan, vilket är ditt favoritbär? Jordgubbar eller hallon?
Ja, det är gulligt.
Men jag tror fint. Så här att ja, alltså det är ju ändå, det är också sånt som jag vill veta om andra människor. Kanske inte just favoritbär, men det är ju ett sätt att lära känna varandra. Ja. För det säger så mycket om en person. Ja. Folk vill veta, lyssnar du på Guns N' Roses eller YouTube? Eller vad är det för typ av så här. Men det blir, det hade känts lite för mer att svara på sådana frågor när folk har klickat in för att höra krimpong.
Ja, jag bara lite, känner så här, lite så.
Ni vill inte höra det. Vi är ointressanta som privatpersoner.
Vi är så tråkiga.
Men nu stänger vi frågelådan för idag och den kommer att öppnas igen för att vi hann återigen bara med hälften. Ja. Anna, du har förberett en jätteviktig lista, hoppas jag.
Ja, men det har jag gjort.
Och du kommer få att komma in med den. Jag ska bara säga att Instagram istället du jagar upp oss på, Ljungdahl och Inghede heter vi där. Där kommer information om merchen, hur man köper den, vad vi hittar på. Där kan du skicka DM. Glöm för bövelen inte hörni och rösta på oss i Guldpotten.
Just det, bra.
Vi är ju nominerade i 5 olika kategorier i år. Ja, men alltså, det började med en kategori första året. Förra året så kom vi väldigt fint. Vi nominerade kategorin Årets podd. Årets humorpodd. Ja, det kunde man inte se komma.
Nej, verkligen inte.
Årets krimpodd, givetvis. Mm. Årets intervjupodd. Det är ju kul eftersom vi har ökat upp det och blivit rätt mycket bättre på det också. Mm. Och sen så årets klippare, Oliver.
Det är kul.
Klippare.
Lättvärd.
Gå in på guldpodden.se och rösta på den podden som du tycker förtjänar din röst.
Just det.
Ja, då så blir vi glada.
Yes.
Nu Anna, berätta.
Nu kommer den.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, du Lena, just den här veckan kanske hade varit bra om jag fick ta mailadressen. För det brukar ju bli fel och det kan gynna oss. För att jag kommer nämligen prata om spöken och andar idag. Och det här vet jag är en het potatis. Och varför ska jag göra det? Jo, därför att jag har kommit i kontakt. Nej, jag har verkligen inte kommit i kontakt med. Men jag har så att
Signe,
säga...
är det du? Är det du? Jag ser gardinen fladdra.
Det här med spöken har varit lite en del av min tillvaro sista tiden och faktiskt även din.
Tackar, tackar.
Ja.
Tackar.
Jag tittar ju varje vecka med min son. Det är obligat. Det får inte något rucka på. Vi tittar på Spökjakt. Jocke Lundells produktion.
Ja, varför det?
Jo, för att Sixten tycker det här är spännande och kul. Så att jag ställer upp. Jag tar en flagget.
Nej, men gud, du måste gå till BUP.
Ja, men jag sitter ju och jobbar samtidigt. Såklart.
Ja, men med honom, det är felkopplat.
Ja, BUP, ja. Ja, just det. Ja, det är lite felkopplat. Ja, de besöker ju olika haunted places. Ja, men, liksom. Och det är olika små apparater som de fångar upp energinivåer på. Och så.
Nej, men vad tror de på det?
Ja, absolut. Tveklöst.
Oj.
Japp.
Oj då.
Ja. Och dessutom så utan att jinxa så kan jag väl säga att spöken ingår ju som en liten bikomponent i vårt skrivande just nu.
Mm.
Du fattar ingenting nu.
Jo.
Ja, absolut. Ja. Men jag ska kasta mig in nu på plats nummer 5. Jag tänker det får bli lite fakta kring detta idag.
Mm.
Och på första punkten här så skulle jag vilja prata om att vi kanske har spöken och andar närmare oss i Sverige än vad vi tror. Du och jag och många andra. Alltså i svenska folktron så finns ju, du vet ju, massa historier. Det är ju om obehagliga berättelser om vålnader och spöken och gastar och demoner och allt vad de nu heter.
Mm.
Och de här historierna...
Du glöm inte den heliga anden också.
Nej, just det. Hen får också vara med.
Ja, ja.
De här historierna har ju resulterat i att i Sverige så har vi massor med platser som förr ansågs vara hemsökta. Och som nu då har gett upphov till speciella ortsnamn. Alltså I Sverige så bor det nästan 400 000 personer inom en halv mil från platser som via namnet kan förknippas med spöken, gastar eller, citat, mylingar.
Ja.
Och det här tycker jag är lite spännande. Alltså 160 platser i Sverige har med gasten att göra. Och en gaste var ju då enligt gammal folktro ett lik. Spöke har jag läst mig till. Likspöke, smaka på ordet.
Mm. Det är de bästa spökena tycker
det
jag.
Det är de bästa. Vad sägs till exempel om platser som Gastmossen och Gastholmen till exempel?
Mm.
Alltså, jag tycker
tror
ändå...
Tror du att det finns personer som aktivt tar ett beslut att nej, Gunn-Britt, här kan vi inte bo för att det kan spöka här?
Ja, alldeles säkert.
Ja, för att ibland när jag nu är det lördag, jag åker ut... Det är många slott som är konferensanläggningar och så får jag åka dit. Då kan jag få ett DM, så här, bara så du vet så här, när du åker dit, det spökar i rum 217. Man bara, okej, absolut. Vad kan jag förvänta mig?
Ja,
jag har aldrig varit så spänd i hela mitt liv. Är det därför HDMI-kabeln är knasig i konferensanläggningen? Ja, är det han i 217 som lack?
Det är oklart. Det kan vara en ande som kommer och besöker dig. Drunknade gastar för övrigt kallades strandgastar. Och då med en enkel knapptryckning på i Lantmäteriets databaser så kan man få att det alltså finns 19 sådana här ortsnamn som innehåller ordet strandgast i Sverige.
Jaha.
Ja, så är det. Plats nummer 4.
Ja.
Då kanske du undrar, men vilken plats är då egentligen världens mest hemsökta? Det har du gått att fundera på, va?
Är det Area 51?
Ja, alltså om man googlar och läser på lite, så om man tittar på listor då över världens mest hemsökta platser, så finns ju mycket av det som egentligen kan förväntas. Det är liksom gamla pensionat och det är gamla mentalsjukhus och just slott som du var inne på, som då beskrivs ha mörka historier.
Shutter Island.
Ja, just det. Det är barnoffer och det är djävulsdyrkan, onda andar och allt möjligt som... Men låt mig då ge dig en lite överraskande kanske insikt i detta. För det är nämligen så att världens kanske mest kända bostadshus är också ett av världens mest hemsökta platser.
Har du inte läst fel? Är det inte världens mest besökta platser?
Kanske.
Kan det inte bara vara så att det är väldigt mycket folk där? Jo. Är det Anne Frank-museet?
Vi ska till Vita huset, Lena.
Ja. Där är det ju as we speak ett spöke som sitter och är chef.
Ja, faktiskt.
Där är liksom, de bara följer varandra. Det finns en lång jävla historisk rad av gamla spöken.
Ja, men är det elakt att säga att aldrig förr så har en president varit så nära andevärlden som just nu. Det är åtskilliga presidenter och presidentfruar och gäster som alltså har bevittnat paranormal aktivitet i Vita huset. När till exempel Storbritanniens dåvarande premiärminister Winston Churchill besökte Vita huset så fick han bo i Lincoln-sviten. Och han hade alltså precis tagit ett bad, sägs det, och var på väg tillbaka till sitt rum. När han alltså får se självaste Abraham Lincoln stå vid den öppna spisen. Och sen dess, så Churchill vägrade att återvända. Han tyckte det här var otroligt obehagligt. Och det skulle bli många efter Churchill att vittna om att man har sett Abraham Lincoln. Bland andra presidenterna Teddy Roosevelt, Herbert Hoover och Dwight Eisenhower.
Men jag har två alternativ.
Ja.
Antingen så finns det ju en tavla kanske på honom där som de ser. Ja. Eller så är det kanske någon från Secret Service som är bara väldigt, väldigt lik. Det finns ju ofta så att säga en logisk förklaring, hävdar ju jag med bestämdhet.
Jag är ju inne på din linje också. Nu hade ju Abraham Lincoln ett lite speciellt utseende, får man ju säga.
Ja, ja.
Så att, ja, jag vet inte om han skulle ha så att säga en dubbelgångare på Secret Service. Det håller jag för osagt, men jag har svårt att tro det.
Tänk om alla på Secret Service har som standard och måste raka bort mustaschen och ha ett jävligt ymnigt skägg.
Ja, just det. Oh. Plats nummer tre.
Okej, okay. Ja.
Man kan ju lätt tro att det här ändå inte är så utbrett i vårt land, att tro på spöken. Och andar.
Men herregud, det finns ju många såna här jävla kristallshoppar som helst.
Alltså, jag har fått tag på en studie.
Uh-huh.
Det är ju SOM-undersökningen. Den är knuten till Göteborgs universitet. Och då tillfrågade man ett större antal män och kvinnor om deras inställning till sex olika förmågor. Och svara på om de tror att personer som besitter dessa förmågor finns eller inte. Och då var det bland annat då, de här paranormala förmågorna som inkluderades då i undersökningen. Det var att kunna förutspå framtiden med tarotkort, runor eller liknande hjälpmedel. Att samtala med döda, att förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser, alltså horoskop och sånt. Att kunna minnas vad som har hänt i tidigare liv, överföra energier från sina händer för att bota sjukdom eller uppfatta saker genom ett sjätte sinne som då de andra sinnena inte förmår. Och det är alltså 21% av svenskar idag menar att det finns personer som kan samtala med döda. 20% att det finns personer som kan minnas vad som har hänt i tidigare liv. Och hela 33%.
Vänta, då utgår du ifrån att det har funnits ett tidigare liv. Det är väl en fråga. Vad kan vi få bromsa in där?
Ja.
Att minnas vad som har hänt i tidigare... Vänta. Frågan måste väl vara...
Ja, just det.
Tror att... Ja, fanns det ett tidigare liv?
Mm.
Ja. Okej. Okay. Ja.
Och var tredje person, alltså i Sverige, svarar att det idag finns människor som kan uppfatta saker med hjälp av ett sjätte sinne. Och det är framförallt kvinnor som tror på detta. 44% av alla tillfrågade, alltså 44, det är nästan hälften av den kvinnliga befolkningen, tror att det finns människor som kan uppfatta saker via ett sjätte sinne.
Men jag är så nyfiken på urvalet. Har de varit på en sån här stenmässa och frågat? Alltså vilka?
Jag vet inte, Lena.
Det förvånar mig inte alls att det var fler
kvinnor.
Kvinnor än män.
Nej. Ja. Nej, det förvånar inte mig heller faktiskt. Plats nummer två. Nu ska jag försöka...
Men jag, förlåt, jag är inte alls redo att gå vidare.
Du är inte redo att gå vidare.
Vad gör det med människorna i vardagen?
Alltså en del av mig tänker och tror att det kanske gör gott för människor.
Jag tänkte precis, ska jag vara avundsjuk?
Ja, alltså jag tänker...
På 44%.
Mycket av det här handlar ju om att vara meditativ, att liksom lyssna på sina inre, liksom, jag tänker att mycket av det där handlar egentligen om själavård i någon slags märklig mening. Ja, fast, eller?
Men här måste jag ändå, ja, fast jag skulle ändå vilja hävda, du tycker ju oftast att jag är mycket mer filosofisk, existentiell och spirituell än vad du är. Nej, kanske inte spirituell. Nej, men alltså lite mer filosofisk.
Ja.
Du vet, när vi har pratat om allt från skogsgläntor och att bli liksom mesmerized av olika saker, så blir ju du lite platt.
Ja, jag är väldigt tunn där.
Ja, och jag skulle vilja hävda att man måste ju kunna vara... En filosofisk person som är en reflekterande person som är en utan att tro på spökar, svar i kaffesump stjärnor. För det säger ju vetenskapen. Alltså, man måste ju kunna tro på vetenskapen och också vara filosofisk.
Och samtidigt, ja, absolut. Det vill jag.
Alltså filosofi och vetenskapen var ju ganska nära varandra vid de gamla grekerna.
Men, och mycket vetenskap utgår ju från filosofiska tankegångar. Ja.
Men det är ändå en skillnad på det än och att tro att Knut inne på lagret kan prata med döda.
Jo, definitivt. Jag
undrar om jag ska vara avundsjuk. Har de ett rikare liv? Jag kan inte utesluta att det faktiskt är så att det är jag som är förloraren.
Nej, det kan inte jag heller göra. Det kan inte jag heller göra. Jag tänker att deras världsbild kanske ser lite annorlunda ut än någon som inte tänker att man kan prata med andra när man går, eller man känner sig ensam.
Man går till Ica, man vet inte vad jag ska äta till middag. Jag tittar upp och ser precis så står det varmkorv med stuvade makaroner i stjärnorna, beroende på hur de rör sig. Det är ju smidigt,
det är ändå,
tänker jag.
Fan vad det skulle underlätta i tillvaron.
Ja,
då.
Ja.
Och du kommer kanske få lite svar på dina funderingar här på punkten 2. Jag funderar nämligen på det här, kan vem som helst prata med andar?
Mm-hmm.
Och då har jag läst mig till att alla alltså har möjligheten att få kontakt med andra sidan. Men man måste alltså ingå ett nytt medvetandetillstånd på något vis. Alltså det handlar om att utveckla ett sätt
måste
att...
Måste injicera ayahuasca i penisroten? För det är det de gör.
Alltså, är det så?
Ja.
Men ett sätt att då, som de säger, öppna upp. Och stänga ner. Också väldigt viktigt har jag förstått. För annars så får man så mycket kontakt hela tiden. Och det blir ju jobbigt. Och det vanligaste sättet då att skapa en rutin för att kommunicera med andevärlden. Det är genom att öppna sina chakran.
Med hjälp av chak.
Ja, just det. Och det är alltså våra livsenergihjul. Och de är alltså placerade då, har jag läst på nu och förstått, från hjässan och ner till bäckenbotten. Och det finns sju chakran.
Ja.
Det är kronchakrat, tredje ögat, halschakrat, hjärtchakrat, solarplexus, navelchakrat och rotchakrat.
Och brunögat.
Brunchakrat. Ja, och om inte det vore nog, så kan man utbilda sig till medium. Det finns nu både onlinekurser och det finns ettåriga kurser. Jag gick in på en sån här ettårig kurs för att se lite på vad som ingår då man vill gå på en sån här trevlig kurs. Jo, man kan göra auragram, kristallhealing, använda tarotkort.
Ja.
Du lär dig hur man ger vägledning med hjälp av tarotkort.
Men då är det ingen gift man har, utan jag kan ta en kurs via Medborgarskolan och helt plötsligt kan jag bli en andlig vägledare.
Ja, tydligen.
Någonstans där så borde ju, nu är de ju inte en centimeter ifrån den här jäveln som går och lägger gula kort under vindrutetorkarna som säger att han ska kunna lösa våra ekonomiska bekymmer och putsa våra fönsterrutor samtidigt.
Jag skulle liksom,
på en bra dag när jag liksom har tagit olika typer av starka mediciner så skulle jag kunna köpa tanken ändå på att det finns några få utvalda människor som är gifted, även om jag fattar att det inte är så.
Ja.
Men någonstans vid att men du kan ta en dagskurs digitalt via Medborgarskolan, sen kan du berätta för människor hur deras liv. Nej.
Nej, det är lite
nu
tvek,
får ni skärpa er faktiskt.
Det är lite tvek.
Det är fan i mig tvek på den.
Ja,
men alltså, också det här att det ska öppnas upp. Jag har ju människor, inte kanske i min absoluta närhet, för jag hade inte stått ut med dem, men lite mer i min utsträckade närhet.
Ja.
Som i vuxen ålder, bara, det känns som att de har kommit på att de har ett trauma som måste healas. Mm. Och jag vill ju ställa frågan, vad är det för trauma du har? Alltså när fick du det? Nej, jag vet inte. Utan det är någon jävla person som har sagt till mig att jag har nog ett trauma. Antingen i min barndom eller i mitt tidigare liv. som nu måste tas om hand om. Det barnet i mig måste, och det ska oftast tas om hand om genom att du ger den här personen väldigt mycket pengar och åker på olika ja. retreat, och de ska liksom, det är trauma healing. Ofta så ska allting också upp i hugget. Det är mycket som ska in
det,
där.
Det är mycket, ja.
Det är mycket yoni-massage och bottenschack. Det är allting liksom är rakt ner i könet för att du har ett trauma som du inte vet om att du har haft. Men någon har talat om för dig att du har nog ett mörker i dig. Det är lika bra att du kommer till min tvåa i Täby kyrkby och injicerar ayahuasca i ditt penisros. Nej, då kommer du... Ja, absolut.
Fy fan, vilken roast det blev av listan.
Va? Tycker du att det är roasta listan?
Nej. Men nej. Företeelsen. Nej, men jag håller
med.
Ja,
vi kommer ju säkert få skit. Ja. Vi kommer absolut få skit för avsnittet. Men jag bara vill säga, om du mådde bra ända tills en människa sa till dig att du har ett trauma.
Mm.
Du kanske har det, men du har ju mått bra hittills. Låt spöket sova.
Men jag har ju några individer i, inte min närmsta, men min mer perifera vänskapskrets som ju tror på sånt här. Alltså, ja. Som både själva har gått kurser och utbildningar och så här. Och den gemensamma nämnaren, tyvärr, för dessa människor är att de har ett trauma. Och att de på något sätt har sökt liksom svar på det här sättet. Och det skänker dem någon slags trygghet. Liksom.
Då så, kör!
Och då tänker jag att då är det väl liksom good for them i så fall. Om det liksom...
Det är väl samma med religion?
Ja! Placebo, om det skänker eller tröst, vad det nu ska kallas, jag vet inte.
Men... Om det skänker i tröst, om det skänker i välmående, om det inte drabbar någon, om du inte blir skinnad på alla dina pengar.
Precis.
Kör för fan! Go det är ingen som ska... Men jag har otroligt svårt själv. Och känna hur mitt liv skulle bli rikare. Förutom det där med att någon talar om för mig vad jag ska handla till middag. Det hade varit skönt.
Plats nummer ett. Alltså när jag tittar då på det här spökjakt, så det händer ju lite saker som de ibland lyckas fånga på film. Det kan vara en lampa som blinkar. Och det kan vara att det plötsligt beskrivs en kyla.
Men det finns ju producent.
Jo, såklart. Det gör det också.
Jag ser framför mig hur Bobo Krull står bakom och viftar med någon form av kartongark för att det ska blåsa på deras fötter.
Just det. Jag tycker det är så fascinerande, de går omkring då i ofta ej uppvärmda miljöer, det är ju kallt som satan där inne, och så kan de stå i ett rum och säga, nu känner jag att en enorm kyla runt dig, Jocke, nu, oj vad kallt det är nu, det är flera graders skillnad från där jag står och där du står, ja, alltså det blir väldigt så här. Jag har ännu inte övertygats. Jag kan fortfarande med logikens och fysikaliska lagars hjälp förklara allt det jag har sett på spöken. Ja. Men det finns några saker som ändå, alltså vittnesskildringar som man ändå tycker är lite intressanta att fördjupa sig. Alltså, själva tron på spöken och andra, det bygger på någon slags premiss om att människor har en själ. Och att det finns ett liv efter detta. Och att vissa då inte kommer få ro i sin grav. Och jag blev nyfiken då, vad gäller liksom i avseende på fysiska lagar för spöken och andar? För de kan ju onekligen gå igenom stängda dörrar och väggar och liksom segla ner från taket och såna här saker. Det är ju andra...
Kan de öppna dörrar?
Det tror jag säkert.
Ja, för det verkar smidigare så att säga att öppna dörren än att gå igenom dörren.
Ja. Ja, men verkligen. Och då har jag förstått att spöken då, alltså de består inte av vanlig materia så att säga. Men trots det så kan de förflytta föremål då, som till exempel öppna en dörr och så. Och de påverkas inte av kyla, värme och andra väderleksförhållanden.
Nej.
Inte heller, det här tycker jag är spännande, så verkar de ju påverkas av tidens gång. Alltså de ser alltid likadana ut. Alltså spöket, de ändrar ju inte utseende trots att de har varit döda kanske i 50 år. Så ser de ju ut som de gjorde. Ja. Så här.
Tror du soldoktorn är ett spöke?
Bakom.
Det kanske inte är han.
Precis. Men det som ändå förbryllar mig allra, allra mest när jag ser detta. Det är ju då att de kommunicerar med spökena.
Ja.
Och då kan de ställa en fråga på, låt säga, svenska. Och så får de ett svar i den här lilla manicken på ett annat språk. På engelska.
Aha.
Så här,
vad är det för manickel du pratar om?
Jo, det är ju det någon sån här spökjägarmanickel.
Spök-Google?
Ja, det kan man kalla det. Då kan man säga så här, är det någon med oss i rummet nu? Och då kan det komma upp på den här displayen Haunted, eller Run, eller Ghost. Nej, men... så här. Och då var jag tvungen att läsa på lite om andarnas språk. För att jag tycker ändå på att de är multilinguella, så att säga. Så de kan alla. Och då har jag förstått att språket är alltså inte ett hinder för ett medium. För att språket som kommuniceras sker på något sätt mellan två själar. Och då är det ett eget språk som mediet då förstår. Och det är därför man kan alltså åka runt och ha kunder över hela världen. Man behöver inte kunna, så att säga, det aktuella språket. Så gick jag in.
Men den svarar alltid på engelska? Eller är det manicken som inte är uppgraderad?
Alltså jag skulle ju... Ja, det vet jag faktiskt inte. Det ska låta vara osagt.
I och med att svaret kommer på engelska, menar jag. Är det manicken eller är det spökfrekvensen är det som är engelsk?
Ja. Ja, men alltså, jag har ju läst och sett alltså, i produktionssammanhang olika varianter på detta. Att man har ställt frågor på engelska och fått svar på något annat språk och vice versa. Så att det verkar gå lite hur som helst det där, de här språkbarriärsaspekterna.
Men en liten fråga bara. Om spöket, så att säga... kan gå igenom dörrar. Det är ju ganska svårt ändå. Det finns ju ändå ett fysiskt hinder.
Ja, det gör det.
Varför kan inte spöket bara prata rakt ut då?
Ja, exakt. Varför ska man behöva jaga tecken? Liksom? Varför?
Ja.
Vad är de rädda för?
Nej, men det verkar så orimligt att spöken, de kan göra vad de vill och de kan vandra hit, och men de kan inte göra det enda de vill. Att ställa dig framför mig och prata med mig. Nej, just den kompetensen, den har jag inte.
Och låta sig spelas in också, så att det också blir dokumenterat.
Ja, exakt.
Varför? Nej, just, det var så jävla omöjligt.
Just det gick inte. Kanske för att det hade blivit lite mindre business. Lite
kanske.
Mindre spökjakt. Det är ju ett barnprogram ni sitter och tittar på, va? Det är ju inte vuxna.
Nej, det är företag.
Vad hette han, den här Daida Floss? Han som höll på med massa slem.
Ja, just det. Ja,
det låter ju som att det är ett barnprogram där man liksom, för där är det liksom, nu ska vi in i svampvärlden. Alla har hattar som svampar. Alltså då skulle jag köpa allt det du säger. Men jag har svårt att köpa det när det är för vuxna och att det finns någon som tror på det.
Ja, men jag har i alla fall funderat på hur det skulle vara att jobba med tolkande. Eller som tolkande då.
Ja, ja.
Tolkande alltså. Jag tar det igen. Tolkande.
Tråkigt. Ja, absolut. Tänker du säga upp dig?
Kanske finns
och gå över till andra sidan, så att säga.
Nej, men det behövs ju inte, för att det är liksom inget uttryckligt språk. Utan de kommunicerar ju då med sinnena hos mediumet. Syn, hörsel och känsel framförallt, har jag förstått nu. Intressant alltså, ändå.
Otroligt intressant.
Igen.
Nej, men jag går in här och tittar på hur man lär sig det här. Soul Factory.
Ja, alltså, det finns hur många... mycket som helst där ute. Hur mycket som helst. Du kan bara välja och vraka.
Du vet ju att jag har ju en tisdagsklubb.
Mm. Oh, shit.
Ja, jag vet. Vi samlas ju någon tisdag, kanske var tredje, var fjärde månad, ett gäng damer. Och så lär vi oss saker. Ja. Vi har varit på vinprovning, vi har lärt oss självförsvar, vi har lärt oss göra snygga sotade ögon. Vi har lärt oss allt om svamp, matsvamp och så vidare. Gitarr, bridge. Och så vidare.
Ja.
Sist så lärde vi oss att måla på kläder av en designer. Nästa gång, då ska vi ju faktiskt få bli spodda i kaffesump och någon jävla änglakort av något slag.
Nej, men jag,
jag kommer
måste
gå
vara
all
med.
In.
Ja,
jag kommer gå all in. Jag kommer inte vara... Jag ska försöka vara så lite motvalls som jag bara kan. Jag ser
öppna
ju
upp.
Utmaning. Jag ska öppna upp mitt tredje...
Ditt navelchakra.
Ja. Allt ska in bara. Jag kommer bräsa. Kommer, som i en gynstol bara bang, bang, slänga ut benen åt varje håll. You do you, kommer jag säga. Yeah. Jag är här nu.
Jag är redo.
Ja,
men det är spännande topic.
Plantera månen i mig.
Ja. Ja. Ja, jag tycker ändå det. Det här har något. Det har något.
Jag tror att vi kommer antingen
på andra, få... Ja. Gör det bara.
Mm. Ja, gud ja. Det tycker jag verkligen du ska fortsätta med.
Ja.
Se oss andra som fattiga.
Ja, ja precis. Mm. Ja, det blir ju som vanligt ett jävligt långt avsnitt. Så Oliver, fram med saxen. Och till er andra, vi hörs och ses. Var det lider.
Bye bye.
Bye bye.
Boo. Boo. Boo.
Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the City.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.